A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Jag tycker det är extra kul när en läkare och forskare är lite frispråkig. Men det är inte så lätt att få tag på dem. Det är mycket garderingar och ofta när mikrofonen är avstängd så kommer ut en hel del intressanta saker. Och de har jag ju lite svårt att dela. Det är därför extra spännande när någon inte alltid helgarderar sig utan vågar stå lite för sina egna åsikter och kanske tolka en del av ren erfarenhet. Inte bara för att en välgjord studie ligger till grund för det man säger. Och ofta så är det ju så att man som individ har en egen övertygelse om vad som är rätt för just dig. Och det tycker jag är supervettigt. För det här med magkänsla, det är ju ett bra ord. För du är trots allt den enda som lever med dig själv hela tiden. Så det är ju också så med mycket av det här med forskningen att det går ju att visa nästan vad som helst. Så det kan ju vara bra ibland att fundera på vem som finansierat eller beställt en viss studie eller hur den är gjord. Och det framgår faktiskt om man orkar ta sig in på till exempel PubMed eller någon av de här andra stora databaserna där olika studier är publicerade. Så det kan jag faktiskt tipsa om. Men här i avsnittet så är det så vitt jag kan bedöma trovärdig oberoende forskning rakt igenom som förmedlas. Även om professor Fredrik Nyström är ganska frispråkig. På klimakteriepodden.se hittar du länkar till några av de här studierna som Fredrik Nyström hänvisar till. Och i avsnitt 171 så kan du höra honom tala om ämnesomsättning, vilket är ett riktigt bra och uppskattat avsnitt. Men nu kör vi på med det metabola syndromet. En lång och intressant del av testosteron kommer också här i slutet. Så jag är säker på att du inte vill missa den, så lyssna hela vägen. Välkommen!
Om jag får börja och podda på det temat. Så
ja, men får jag introducera och välkomna dig först? Eller?
Jag tänkte du klipper det där. Men gör det, vi börjar med det.
Ja.
Annars har jag tänkt lite på östrogen och testosteron faktiskt. Som jag tycker är skojigt.
Det är bra att gästen har tänkt innan intervjun börjar. Så då välkomnar jag dig, tänkande professor och överläkare i internmedicin och endokrinologi på Linköpings universitetssjukhus, Fredrik Nyström.
Hej, hej. Tack, tack. Ja, nej, jag tänker väl alldeles för mycket och jämt tycker jag. Det är väl därför jag kanske är svag för att göra tvärt emot vad jag säger och träna. För då blir jag trött och så slutar jag tänka.
Ja, fast vi började ju det här samtalet med att du var lite sådär, skulle jag ha ätit eller inte ätit? Klockan är 11 och du kör periodisk fasta.
Ja, det måste man säga. Mm.
Uh-huh.
Det har jag forskning som styrker att det är bra. Det pratade vi väl lite om förra gången.
Ja, precis. Du har varit med i avsnitt 171 där vi framförallt talade om ämnesomsättning. Men ditt huvudsakliga område är ju riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar och fetma och diabetes. Och du undersöker mycket om blodsockerreglering och blodfetter och bukfetma och andra riskfaktorer som påverkas av vad vi äter och dricker och hur vi tränar eller till och med fryser. Och någonting som vi inte riktigt har fått tag på tycker jag, det är det här metabola syndromet.
Mm. Temat ända sedan jag disputerade för snart 100 år sedan, eller närmare bestämt 1997, doktorerade jag precis på metabola syndromet och högt blodtryck i kombination. Så det har ju varit mitt slags genomgående tema att försöka förstå mig på och vad man kan göra åt det och vad det beror på och så vidare. Och jag kan ju kort säga vad det är för något. Det är ju så det brukar kallas. Det är ett väldigt svamligt uttryck tycker jag vetenskapligt. Och innan dess hette det till och med syndrom X, vilket gör möjligt till ännu svamligare. Det tror jag man har slutat att kalla det för. Men man försöker väl då genom att kalla det för metabolsyndrom belysa lite grann att det bara är just ett syndrom. Och då undrar man ju, vad är ett syndrom? Syndrom är då medicinskt helt enkelt att vissa saker går ihop och går tillsammans. Utan att man nödvändigtvis vet varför de hör ihop. Och i metabolsyndrom är då de saker som går tillsammans och hör ihop. Det är att man är fet i regel eller åtminstone överviktig. Och att man då framför allt brukar ha den fettväv som man lagt på sig inuti magen och på magen. Då, alltså bukfetma är det mycket mer i fråga om än att det är kvinnlig klassisk fetma där det sitter på höfter och lår. Då. Det brukar nog vara grunden i det metabola syndromet att man får lite för mycket fettväv inuti magen och på magen. Då. Och sen av det följer på ett eller annat sätt som vi inte exakt vet, men då följer de andra komponenterna som brukar vara förhöjt blodtryck, dåliga blodfetter och ett lätt förhöjt blodsocker. Och det här blodsockret hör ihop då med att kroppen av den här fetman blir okänslig för insulin, så att en del får inte så högt blodsocker därför att de är så duktiga på att producera höga mängder, höga halter av insulin, så att det kompenserar för att kroppen är okänslig för insulinet. Så diabetesen, det höga blodsockret, brukar uppstå efter en tid i det metabola syndromet när betacellerna i bukspottkörteln inte orkar hålla uppe så höga insulinnivåer längre. Och det här brukar då kallas för insulinresistens, alltså att man är okänslig för sitt eget insulin. Och det är nog egentligen den bakomliggande faktorn i hela metabola syndromet. Det har jag skrivit medicinska läroböcker i just och försökt förklara då för läkarstudenter bland annat att det har man väldigt mycket indirekta bevis för att det är så. För det finns andra tillstånd när man är insulinresistent och det uppstår också alla komponenterna i metabolsyndrom faktiskt. Så det är nog själva grunden. Men i sin tur återigen då, så rent kliniskt praktiskt så kopplar det väldigt starkt till lite för mycket fettväv inuti magen och som också då syns utanpå magen.
Men vad spelar det för roll att man tappar känsligheten för sitt insulin då?
Ja, det blir ett långt medicinsvar på det. Men lite kort då. Så de här andra komponenterna som är farliga då är ju högt blodtryck till exempel. Och då är det nog helt enkelt som så att man behåller sin känslighet för insulinets saltsparande effekter. För det kan man visa väldigt enkelt på människa. Om man höjer insulindoserna och halterna i kroppen, då slutar man att kissa ur sig lika mycket salt som man gjorde innan man höjde insulinet. Så salt sparas på något sätt av insulin. Det kan man visa på människor och i experiment. Alltså att sparar man på sig salt så sparar man på sig vatten. Och då stiger faktiskt blodtrycket efterhand på det. Då. Så det är farligt att ha högt insulin i det avseendet att det verkar höja blodtrycket. Då. Och sen är det ännu lite krångligare. Då, men insulin styr ju fettomsättningen i kroppen, kolesterolomsättning och även sockeromsättning. Men det styr liksom egentligen alla energiströmmar som är viktiga i kroppen, regleras i stor utsträckning av just insulin. Men där blir det så när man är okänslig för insulinet att det inte riktigt funkar som det ska. Då. Och då leder det bland annat till att man inte avger fettet i maten på rätt sätt till vävnaderna så att det blir liksom kvar i blodbanan och man får höga så kallade triglycerider, kan man till exempel säga lite förenklat. Så att även fettomsättningen och kolesterolomsättningen påverkas då på ett olämpligt sätt när man blir okänslig för insulin. Och slutligen, och det tycker jag nästan är det konstigaste av allt, jag vet inte om mina studenter brukar förstå det när jag försöker förklara det, men det endokrina organet som gör insulin, alltså de här betacellerna i bukspottkörteln, de tröttnar till slut. Och det är ju så konstigt. Jag vet inget annat endokrint organ som tröttnar och bara blir utbränt. Men det blir betacellerna och då, i bukspottkörteln. Och då får man ju höga blodsocker till slut när inte de orkar göra så här mycket insulin som de skulle behöva göra. Och till slut så kan de lägga av nästan helt så att man har väldigt dålig insulinproduktion. Och då förstås behöver insulinbehandling när man har fått sin typ 2-diabetes. Då.
Och varför är det farligt då så att säga att få diabetes typ 2?
Ja, det är också en väldigt bra fråga, för att det är ju inte så mycket sockret, eftersom att få diabetes typ 2, då har man i princip alltid ett metabolt syndrom i botten. Och då har man ju alla de här komponenterna har man liksom utsatts för som finns i det metabola syndromet som ledde till insulinkänsligheten och som i sin insulinkänslighetsminskning och sin tur till diabetes. Så att man har ju redan dåliga blodfötter, fetter, man har en viss grad av övervikt eller fetma, man har högt blodtryck och sen till slut får man också högt blodsocker. Så det höga blodsockret går ju ihop med en massa andra farligheter. Idag brukar man också ta upp det här att man i regel också har någon slags inflammation som är låggradig i både blodkärl och i fettväven som inte är så nyttig att ha. Det är nog också en viktig komponent som vi dock inte vet exakt så mycket om och hur den ska behandlas. Men man har liksom en låggradig inflammation, man har lite för höga socker, man har lite dåliga blodfetter, man har lite olämplig fetma och man har lite för högt blodtryck. Och alla de här olika riskerna adderar sig till varann och då får man till slut ökad risk för i första hand faktiskt hjärtinfarkt. Men sockret kan ju också skada njurarna så att du kan få en njurskada på det här. Och sockret kan ju skada nerverna till slut så att man får dålig känsel i fötterna och så vidare. Så det är väldigt komplicerat tillstånd egentligen. Och jag jobbar faktiskt där med på en vårdcentral numera. För de här patienterna sköts ju på vårdcentralen.
Mm. Du, hur vet man att man börjar hamna i den här onda cirkeln då? För det verkar ju som att det trots allt tar ett tag innan det börjar bli illa det här.
Ja, nej, det är alldeles sant. Det hela försvåras ju av att vi inte har någon heltäckande definition av metabolt syndrom för att röra till det. Det finns inget sådär jätteenkelt att ta på, utan man brukar väl säga att har man 3 av 5 komponenter och sånt där brukar vara ett förslag, så kan man kallas för metabolt syndrom. Men så ställer vi knappast heller den diagnosen, men i realiteten är det väl kort och gott så att nästan alla får ju det här som har blivit tillräckligt tjocka om magen och som kanske dessutom har diabetes hos sina 1 eller 2 föräldrar. Då kan man nästan med 95% i säkerhet säga att man håller på att få det själv. Alltså. Sen vill jag väl påstå att kliniskt så är det ju liksom så. Hittar man till exempel den här typiska blodfettsbilden med höga triglycerider och lågt utav det nyttiga HDL-kolesterolet samt börja bli tjock om magen, då har det hittills varit sant att ja, förr eller senare så kommer man få högt blodtryck och diabetes också. Det är bara en tidsfråga, men det kan ta decennier då. Men enklast är väl att titta lite i sin släkt och sen ha lite koll på hur stor magen man har. Ett kort svar. Sen kan man ju mäta insulinnivåerna, men det är väldigt få som använder sig av det. Men det är annars ett ganska känsligt sätt att fånga in det här på. Det är att mäta hur högt insulin har man i sin kropp.
Men insulinet går ju väldigt upp och ner.
Med våran nuvarande labbmetod mäter insulin på folk, så kan man hos en som både har ätit något sött och insulinresistent, då kan vi liksom ha värden på 1000 när man ska ligga på 10 normalt. Så stora skillnader blir, så det är precis sant som du säger. Och det är nog därför som folk inte kliniskt använder insulinmåttet så ofta. För det räcker att man bara har druckit en klunk juice en kvart innan. Så går det inte att lita på värdena, för de stiger så kraftigt. Insulin är flaxigt, så man måste ta det standardiserat fastande och verkligen veta att det inte ens var en sockerbit i kaffet. För då kanske det är dubbelt så högt som det skulle varit utan sockerbiten. Precis så känsligt är det.
Du, om vi kommer tillbaka till det här med vikten då, för många kvinnor, eller jag vågar ju säga i princip de flesta går ju upp i vikt kring klimakteriet, och ofta så är det ju just runt midjan det här sätter sig. Och vad ska man göra då? För att det är inte att bara börja banta, det är ju inte heller en särskilt effektiv metod för att bli av med fett alla gånger. Och framförallt så kan du ju då i det här läget ställa till väldigt mycket annat och skapa stress i kroppen som faktiskt inte alls gagnar dig på hormonell nivå.
Så spännande att du tog upp just det. Jag har precis skickat korrektur på min bok nu som kommer att heta Lagom-metoden, som tar upp exakt det där. Att jag tror det är väldigt kontraproduktivt det här med att stressa folk, att de måste banta och de måste träna så jäkla mycket. Att precis som du sa, att man mår så dåligt av alla dåliga samveten och alla krav från myndigheter som är kontraproduktiva. Så att nettoeffekten blir att man blir inte ett dugg friskare av att banta genom att äta lågfettkost och träna en massa för att Anders Hansen säger det och så vidare. Statistiskt sett så är det ju faktiskt bra att vara överviktig när man är medelålders. Det tycker jag är väldigt viktigt att framhålla om man ska se det rent hälsohänseende. Ett BMI runt 28 eller kanske till och med ännu högre är bättre än att ha ett BMI under 25 när man är medelålders i Sverige. Det tycker jag är viktigt att ta fram. Så man ska väl tänka i sånt fall på, vill man banta bara för att det är kosmetiskt och för man vill se ut på ett visst sätt. Och då kanske man får vara beredd att ta att det inte är så himla bra för kroppen och för överlevnaden statistiskt sett. För att annars är det faktiskt ganska bra att vara lite rund. Rent statistiskt i Sverige.
Jo, men hur går det ihop då med det här insulinet och den här metabola syndromet då?
Ja, det är det vi inte riktigt fattar. Det där är bara väldigt pålitlig statistik, och det brukar ju uttryckas som den så kallade fetma-paradoxen, för att det är så svårt att fatta även för oss som forskar på det då. Det är bara att konstatera att så är det, men vi kan inte riktigt förklara det. Min tro är ju då att det kan höra ihop med just att de som tillåter sig att vara en aning runda om kroppen och kanske har accepterat det här och blir inte så jäkla sönderstressade av sin hälsostress i betydelsen att de måste banta och träna fast de inte hade lust, jämfört med de som faktiskt då istället bantar och tränar en massa och är nervösa varenda dag flera gånger när de ska gå och äta för de inte riktigt tycker att de skulle få äta. Och så den här långvariga stressen gör att man inte är riktigt lika frisk. Sen finns det ju bra saker med att man är lite överviktig som är ganska konkreta. Jag kan ju inte låta bli att göra reklam för mitt endokrinologiämne där. Alltså det är ju så, är man för smal, då blir man ju osteoporotisk istället. Det vet vi också. Då blir man benskör och har lätt att bryta benen. Och det är faktiskt jättefarligt att göra när man blir gammal. Så omvänt, om man har lite mer hull så får man lite bättre skelett och har mindre ofta problem med frakturer och sånt. Så att
jo, men Fredrik, det går ju liksom inte att få ihop det här nu. För nu först...
Och allt blir bra.
Nej, men först så säger du liksom att det här med övervikt och rund om magen, det är jättefarligt för det metabola syndromet. Och det fanns ju hur mycket biverkningar som helst av.
Fråga om graden. Jag sa ju BMI på 28 är väl det som enligt... Det ska ju vara lagom, och det var ju precis det min bok kommer heta, Lagom-metoden. För att vi ska vara, och lagom i det här sammanhanget är ju att vara överviktig. Men visst, det är sant. Alltså, det är fortfarande så att du får en släng. Du kan ha dåliga gener. Du kan ha otur, så att bara lite bukfetma gör att du får ovanligt mycket insulinresistens. Där finns det en stark genetisk komponent. Det var därför jag sa att man ska titta lite i sin släkt. Andra tål alldeles utmärkt mycket överskott på fettväv innan de får så mycket insulinokänslighet så att det börjar bli farligt. Så det är en gradfråga, men det konstiga, och det är det som är fetma-paradoxen, är ju att det ändå kan i många sammanhang vara så att nyttan överväger riskerna ända upp till lätt fetma, alltså när man är medelålders. Men nu har ju covid kommit in i det hela, då har det ju plötsligt blivit väldigt tydligt att där är ju fetma en ganska kraftig riskfaktor för att du inte tål din covid särskilt bra. Så det är massor med faktorer att väga in när man ska försöka att leva så länge som möjligt och vara frisk så länge som möjligt. Men hur som helst, lite övervikt i medelåldern, det är verkligen rent statistiskt för det mesta bara bra. Så den lilla graden av insulinokänslighet, den verkar man tåla utan vidare.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Om jag då som amatördoktor, då vad jag hör dig säga nu, då hör jag att jag ska väga lite mer än vad jag kanske tycker själv är, eller vad samhället accepterar. Men jag ska se till att jag inte har ett flaxande blodsocker, det vill säga att jag ska äta sällan. Och då tänker jag genast på det här med ätfönster och periodisk fasta och sånt där. Tänker jag rätt här nu, doktorn?
Ja, du tänker rätt i en del av scenen. Men inte riktigt så att allt det där hör ihop på en gång. Alltså att ha ett stort ätfönster och alltså periodisk fasta, det har ju mer fördelen. Dels brukar jag bara säga att det är ju fysiologiskt. Liksom, vi är ju gjorda för det. Så av någon anledning är väl det bra för oss. Jag menar, det enklaste exemplet är ju att vi har en gallblåsa. Vi skulle inte ha en gallblåsa om det inte var meningen att vi ska klara oss länge utan mat. Och sen samlar vi våran galla i en blåsa och sen så ska vi gärna äta mycket fett och protein då plötsligt. För då behövs gallblåsan, för den används ju. Gallan används ju till att lösa upp fettet då. Så att jag tycker det är ett väldigt bra bevis på att det där är vi gjorda för liksom. Så på något sätt är ju våran, det är evolutionärt så att det fanns mat i perioder och då åt man till den tog slut och sen så skulle man klara sig däremellan. Så det är ju bara på något sätt naturligt, men anledningen till att man ska försöka återställa det nu, det är ju snarare det att energiförbrukningen när man äter, den blir ju större om man äter stora måltider med långa mellanrum. Plus att det är också som du säger, det vet vi inte säkert, men har du ett långt mellanrum när du inte äter, då har du ett väldigt stabilt och lågt blodsocker däremellan. Det är möjligt att det också är viktigt. Men att gå och småäta, som Livsmedelsverket tycker att man ska göra med kolhydrater, då blir ju sockret mer flaxigt, visst är det så? Och man får ju aldrig riktigt vara hungrig däremellan och få ordning på de hormonerna som styr det på ett normalt sätt. Så det är många saker att väva ihop här. Men jag måste få hoppa tillbaka till det jag hade tänkt om. För att jag tänkte ju så att det här är ju klimakteriepodden och då skulle vi prata om östrogen och för lite och för mycket östrogen och när det försvinner och sånt. Och då tror jag att det här hör nog väldigt konkret, även om vi inte vet de exakta mekanismerna. Men det hör nog väldigt konkret ihop just med östrogen och klimakteriet. För det är ju ändå så kolossalt tydligt kliniskt. Fast återigen så vet vi inte exakt hur det går till. Men det är ju så. Om man har östrogen, då sätter sig på något sätt fettet där det ska på ett kvinnligt sätt. Då hamnar det på höften och lår. Så att man ser kvinnlig ut. Det är ju liksom den tydligaste skillnaden mellan män och kvinnor avritade i profil, att kvinnor har rundare höfter, män har lite mer muskler och de har mer testosteron istället, och på något sätt så bidrar testosteron, det ser vi jättetydligt kliniskt, till att reglera blodfetter, insulinkänslighet och muskulatur, så att då hamnar istället fettet på magen så fort man blir tjock. Jag har faktiskt visat det här i min gamla snabbmatsstudie som jag gjorde för över 10 år sedan när folk fick äta massa hamburgare. Och en av de saker vi kunde publicera, fast det bara var 6 tjejer och 12 killar, var att det var enormt stor skillnad när alla åt samma mat och alldeles mycket av det, det vill säga hamburgermat, snabbmat, så hamnade fettet på höfterna på kvinnorna medan det hamnade inuti magen på killarna. Fast de gjorde precis samma sak och lika fel, så var det jättestor skillnad utifrån vilka hormoner de så att säga hade i sina unga kroppar. Det här var ju unga och friska personer. Det styrde helt på fettet hamnar. Så att det är en stor skillnad mellan män och kvinnor här. På något sätt gör östrogen, så länge man har det, att fettet läggs på ställen där det inte alls är så medicinskt riskabelt. Nästan inte ett dugg om det sitter på höfterna. Medan om man har testosteronöverskott så hamnar det istället precis på fel ställe. Inne i magen och till och med inne i levern.
Men Fredrik, då får inte jag ihop det med när vi kvinnor då tappar vårt östrogen. Det är ju inte så att vårt testosteron åker i höjden.
Antagligen är det här kvoter liksom. De motverkar varandra när de simmar runt i blodet i det här avseendet. Så att om testosteron är bara ungefär samma men östrogen sjunker, så blir det ändå en relativ stegring av testosteron i förhållande till östrogen. Så får man nog tänka sig.
Men det är också spännande, för att en del säger ju att testosteronet är med och reglerar vikten eller ämnesomsättningen.
Det vet du fasen om jag tror på. Alltså det gör det ju bara indirekt, för det är alldeles klart. Jag menar, ämnesomsättningen i vila styrs så att säga, eller kopplar till 90% faktiskt till muskelmassan man har. Så enkelt är det. Jag har också visat i en annan studie. Kan man höja muskelmassan så kostar energiförbrukningen mer i kroppen. Det kostar att ha muskler. Så har man mycket muskler.
Okej, så då tänker man så här. Okej, testosteronet i sig kan gagna oss kvinnor. Om vi glömmer hela den sexuella biten, så kan det gagna oss att bygga muskler, vilket i sin tur kan höja ämnesomsättningen. Men samtidigt så kanske vi riskerar att få
mer metabolsyndrom.
Ja, eller att det liksom blir värre då, magfettet.
Ja, absolut. Nej, alltså testosteron är ju ett ganska dumt hormon om man vill leva länge och vara frisk. Jag sitter och hetsar upp mig över alla de här som ska höja sina testosteronnivåer och till och med nu få läkemedel för det. Det har ju börjat bli ganska populärt bland karar som anses ska ha sina klimakterier. Jag försöker att varna så mycket jag kan för det, för att då ska man verkligen vara medveten om hur farligt det är att artificiellt höja sina testosteronnivåer när man är gammal. Man blir snygg, får mer muskler och får upp metabolismen så man kanske smalnar. Det finns det massor med studier som visar att det ser väldigt mycket friskare ut när man får det. Testiklarna må bli små, men man får ju andra tecken på att man har hög halt av testosteron just genom muskelmassa och att man då kan smalna. Men alltså blodfetterna går ju åt skogen. Det ser man ju direkt, alltså man får jättetjockt blod, man får höga blodvärden, för det är också en stor del av skillnaden mellan att det är högre HB hos män än kvinnor. Det är en direkt effekt av testosteronet som höjer blodvärdet, men då blir blodet konkret tjockare faktiskt. Så det kan bli så tjockt så att det kan ge proppar bara för att det är så mycket HB, som en dopad idrottsperson. Och sen skumpar man blodfetterna också faktiskt. Man får mycket lägre av det nyttiga kolesterolet, HDL-kolesterolet, när man höjer testosteron.
Det har ju blivit väldigt populärt bland kvinnor att tänka att vi behöver testosteron. Och framförallt i de här klimakterie olika diskussionsforum som finns på sociala medier. Alltså du verkar ju vara ganska negativ till det.
Fast det är så helt andra nivåer vi talar om hos kvinnor. Så att det är verkligen minst, det är en tiondel av nivån hos en karl i regel som en kvinna har. Jag tycker det här är väldigt spännande faktiskt, men det är ju nästan som man inte får forska på testosteron hos kvinnor. Det är så OPK. Jag tyckte att det är kolossalt spännande, och framförallt så är det väl då att vi faktiskt inom endokrinologin tar hand om en del kvinnor som också tappar precis allt testosteron. Och det är kvinnor som då har såna otäcka autoimmuna åkommor där man tappar sina hormoner, så de kan tappa sina äggstockar helt och hållet. Och då tappar de nästan allt testosteron. Och vi har i decennier nu som endokrinologer försökt att hitta något bra sätt att ersätta det lilla testosteron som kvinnor har. För att det är många som upplever symptom av det. Men det brukar ju mer vara psykosociala fenomen då, att man helt enkelt känner sig mindre fokuserad till exempel. Man får inte riktigt något gjort, precis som Kara brukar säga när de kommer in i sitt klimakterium, det nu finns, att man blir så obeslutsam och så då. Så att jag tillhör ju de som absolut tror att testosteron har en viktig sån där effekt som står bakom att karar kan vara så där överfokuserade på saker och ting och ja, samla på modelljärnvägar och frimärken och allt vad man nu gör. Bli fågelskådare. Så att testosteron har massor med sådana betydelsefulla effekter. Och det har vi kliniskt märkt då, faktiskt hos en del kvinnor som tycker att får de substitution av de här väldigt låga halterna testosteron som de ändå har, så kan det hjälpa en i vardagen, att man liksom upplever att man känner sig beslutsam och får saker gjort och så. Det har vi haft. Men tyvärr har inte någon riktigt nappat ännu på det i läkemedelsindustrin och göra någon lämplig behandling där man bara höjer testosteron pyttelite så att det passar för kvinnor.
Och när vi då pratar om att höja pyttelite, vad pratar vi om då?
Ja, en tiondel av de här doserna som karlar tar kanske. Mm. Men det är ju återigen så alltså att det är ju klart att det är ju fortfarande andra negativa effekter att höja testosteron. Man får ju mer muskler, blir mer maskulin och får sämre blodfetter. För det är ju också något som är så tydligt mellan män och kvinnor. Kvinnor har ju mycket bättre blodfetter och det är ju östrogenet så länge de har det. Medan karlar då har sämre blodfetter och lever ju också 4 år kortare i snitt i Sverige om jag inte har fel. Jag tror senaste siffran är det. Vi får ju mer hjärtinfarkter fortfarande. Och så, vi har sämre förutsättningar att leva länge, delvis som följd av att vi är mindre insulinkänsliga, sätter fettet på fel ställe och dessutom har sämre kolesterolvärden. Kvinnor är mer skapta för att leva länge och vara friska faktiskt. Men tappar ändå sitt östrogen där då i menopausen, vilket säkert annars är en väldigt bra skyddsfaktor. Men då har man i alla fall haft det kanske, vad kan det bli, 40 år eller något, 35. Och haft ett bra skydd där.
Mm. Vad anser du om att lägga till östrogen när man har passerat klimakteriet eller i det fönstret så att säga?
Så det är jättesvårt. En kort sammanfattning som endokrinolog som jag försöker lära ut ibland. Det är att så kallade steroidhormoner som är östrogen, testosteron och kortison är, som går rakt in i cellkärnan och är fettlösliga hormoner. Det är därför man kan ta steroider på huden. Man tar ju kortisonsalvor och det har effekt. För det går rakt igenom allting. De här små steroidstrukturerna går rakt igenom skinnet och in i kroppen. Så de är ju väldigt speciella hormoner, steroidhormoner. Men man kan säga som så att de styr då DNA-omsättningen. Alltså de styr inne i cellkärnan i kroppen. Och det betyder nästan alltid att de påverkar massor med gener samtidigt. Så man kan nästan garanterat säga att när man ger en behandling där man höjer något enda steroidhormon så får man alltid biverkningar. Det är en enkel grundregel och jag tycker den stämmer hittills. Det finns alltid något dåligt som följer med för det händer så himla mycket saker på en gång. Och det är väl östrogen och testosteron strålande exempel på så himla mycket som båda påverkar. Hur vi tänker och funkar och hur kroppen ser ut. Och då har jag ändå inte kommit till det som jag hade tänkt om så tydligt. För jag var nog inte tillräckligt tydlig om det. Men alltså det är ju på något sätt så att det är östrogenet som ser till att fettet sätter sig på höfter och lår. Medan då återigen testosteron tenderar att flytta fettet in i magen istället. Så det är en av alla skiljande effekter som östrogen och testosteron har hos män och kvinnor. Och vi har ju ändå mest testosteronkarlar och kvinnor har mest östrogen så länge man är ung. Och sen när man blir äldre så sjunker båda halterna utav båda. Och då liknar vi varandra lite mer. Mm. Män och kvinnor.
Vi hade nyligen ett avsnitt med massa lyssnarfrågor. Och då hade vi seniora professorn i gynekologi Tårne Sen med från Uppsala. Och så pratade vi om sköldkörteln och han sa att det här är ju liksom inte hans område egentligen. Men vi pratade om det på olika sätt. Men den här frågeställaren undrade vad man kan göra själv för att komma och få bukt med en lågt fungerande sköldkörtel. Och då så sa Tårne Sen här, han visste inte några effektiva metoder om att man kunde göra så mycket själv, utan han tyckte då man skulle gå till en superspecialist eller en endokrinolog som faktiskt kunde det här. Men jag tänker nu när man pratar om sköldkörteln i relation till det här metabola syndromet, om vi nu sammanfattar det, så där har man ju faktiskt möjlighet att göra en hel del på egen hand.
Mm. Om man har ett metabolt syndrom, ja. Oj, ja.
Ja, men precis. Då är det ju livsstil som är jättestor del av det hela. Det är ju inte medicin som kommer fixa det här, utan det är ju hur jag lever och vad jag äter och när jag äter och hur stor jag är. Mm. Men har du som endokrinolog någonting att säga om sköldkörteln?
Ja, det är ju ett ganska snabbt och kort svar på det. Alltså jag vet inte, typ 90% av de som har låg ämnesomsättning i Sverige är ju kvinnor, så det är en kvinnosjukdom. Så det hör ju indirekt ihop faktiskt med det här andra spännande östrogen- och testosteroneffekter. Alltså att kvinnor har ju, som vi sett nu i covid-sammanhang, det tycker jag man ska lyfta fram, ett klart bättre immunförsvar än männen, men det är 4 gånger mer män än kvinnor som har dött i vissa åldrar i covid, typ i medelåldern tror jag det var senaste statistiken var. Så kvinnor har ju ett bättre försvar, kan man väl omvänt säga då, mot sådana här förkylningsvirusar. Så det är ju sant det där gamla att karlar blir sjuka när de blir förkylda. De dör ju 4 gånger oftare av det här förkylningsrelaterade viruset än kvinnor. Så kvinnor har ett bättre immunsystem i ganska många avseenden. Men den tråkiga sidan utav tärningen där, den tråkiga sidan man kan få upp, det är ju att ni också har mer autoimmuna åkommor. Det är väldigt tydligt. Väldigt många autoimmuna åkommor där alltså immunsystemet istället vänder sig mot den egna kroppen är ju kvinnodominerade. Gammal klassisk reumatoid artrit till exempel är mycket vanligare hos kvinnor än hos män. SLE är en riktigt otäck sån inflammatorisk åkomma och mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Och slutligen så är det så att låg ämnesomsättning nästan alltid, ja, eller väldigt ofta i Sverige är orsakat utav autoimmun tyroideasjukdom, sköldkörtelsjukdom som bryter ner sköldkörteln. Så därför är också just låg ämnesomsättning på grund utav att man har antikroppar mot sin egen sköldkörtel mycket vanligare hos kvinnor. Och då blir det tråkiga slutliga svaret att det kan man inte, vad jag vet, åtgärda med någon livsstilsåtgärd egentligen. För du har redan tappat en hel del utav din sköldkörtel. Det är också därför den växer. Därför att den försöker då kompensera att den fungerar dåligt rent hormonellt. Så då växer den till som ett försök att kompensera. Och det är då man har struma. Struma är ju bara en förstorad sköldkörtel. Den kan ha både hög, låg och mittemellan ämnesomsättning. Men i det här fallet, när man har så kallad Hashimoto då, som är den vanligaste anledningen till låg ämnesomsättning på grund av autoimmunitet, då brukar i regel sköldkörteln ha vuxit en del. Då, för den försöker kompensera att den inte funkar så bra. Men återigen, det är antikroppar man gör. Immunsystemet är det som angriper den egna sköldkörteln. Och jag tror inte det finns någon övertygande visad livsstilsåtgärd som kan korrigera det. Däremot så kan den hålla sig väldigt lugn länge. Så man kanske kan lära sig acceptera lite lägre ämnesomsättning. Men enligt min erfarenhet så är ju det tråkigt på sikt. Alltså man blir så kall på vintern och man får dålig hud. Man blir torr i huden, man tappar hår och allt möjligt sånt här vardagstråkigt. Och det är nog inte bra heller att ha låg ämnesomsättning. Utan man åldras lite i förtid då. Så att då gäller det att ta rätt halt av vanligt sköldkörtelhormon, alltså Levaxin, som brukar kunna fixa till det här.
Mm. Okay.
Men där faller könshormonerna åt det andra hållet. Alltså. Att där är östrogen olämpligt, får man väl säga, lite förenklat. För att koppla till ett bra immunsystem som skyddar kanske mot virusar och sånt då, till exempel. Men å andra sidan ökad risk för autoimmunitet istället. Alltså, typiskt Hashimoto och reumatism och sådana åkommor. Som är mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Så det är spännande med endokrinologi.
Oh, herregud, alltså jag känner ju mer och mer att jag hade önskat att jag kunde få leva om mitt liv. Men jag är ju för gammal för att bli läkare nu. Så nu får jag fortsätta med mitt hobbyläkeri och ägna mig åt att prata med intressanta personer som är det ni är och har den här titeln. Jag är avundsjuk på dig, Fredrik.
Men det betyder ju inte att det är så himla kul att bara som jag tänker alldeles mycket på allting och blir stressad av det och ha massa patienter som man känner att man kanske kunde ha gjort något bättre för. Det är både och. Det är väl kul att kunna hjälpa till, men med åren blir man ju sån att man mest tänker på de gånger det inte gick bra, och det blir ju ganska många gånger när man varit doktor i 30 år. Så det är ett väldigt engagerande men också ganska stressande yrke, vill jag påstå, att vara läkare faktiskt. Är man medicinare så på något sätt, vi skjuter ju bara upp allt. Fortsätter att behandla, men så lever ju folk kvar och då hinner de bli äldre och så har man ännu mer att ta hand om. Ja, vi botar ju sällan någon.
Mm. Men det tänker ju att de här som håller på med funktionsmedicin, de tänker ju att de går till botten med saker och de försöker hitta roten till det och så får man då så att säga...
Det slutar ändå nästan alltid med någon slags kontinuerlig livslång behandling sen för att korrigera. Och då får man följa sina patienter. Livet har ju 100% dödlighet. Det är ju livsfarligt. Alla dör till slut.
Ja, vad härligt. Ska vi sluta med det härliga, underbara budskapet?
Ja, man kan ju lägga till då, som min kollega som är civilingenjör, att det är ju inte helt säkert att det är så. Det är bara så att hittills har alla dött någon gång. Mm. Det kanske är fel. Vi som lever nu kanske kan leva för evigt. Det är bara observationellt statistiskt, som det heter. Mm, det har gett hittills, men nu kanske det inte är så längre.
Nej, men jag har en bok på min som ligger vid sängen nu, som David Sinclair från Harvard har skrivit, som handlar om just livslängd. Han tror ju att vi kan bli 150 år redan nu.
Men hur kul är det då?
Ja, det beror väl på om man får vara frisk, som man brukar säga, eller hur?
Då är vi tillbaka till det där.
Ja, och då har du sagt att det går inte att vara frisk när man blir äldre. Så det känns ju liksom lite...
Ja.
Du, Fredrik, du har ju gjort massor med spännande forskning som skiljer sig lite från mainstream och sådär. Och en del saker som också är lite kontroversiella. Och jag tror att en del kanske också tycker att du har sagt en del kontroversiella saker här i det här avsnittet.
Vadå för då?
Nej, men alltså, du säger ju det du har kommit fram till och det du ser och det du forskat om och det du anser vara bevisat. Men sen finns det ju folk som lyckas bevisa saker som så att säga säger andra grejer. Men kan du inte berätta något sådant här spännande som... du har liksom sett någon så här intressant, rolig, kul forskning.
Vad som helst, får jag välja helt fritt?
Ja, något spännande.
Herregud, det är så mycket sånt. Alltså det jag ska sitta och skriva ihop nu, som brukar vara mest kontroversiellt, det är ju när jag sitter och räknar på min snus- och rödvinstudie nu. Alltså. Det är ju, jag tycker det är jättekul som vardagsforskning att man sänker det här hungerhormonet grelin med ett glas rödvin. Alltså. Ja. Jag sitter i de lokaler där jag gjorde det försöket. Jag har en gammal halv rödvinsflaska bakom mig här på sjukhuset. Ja, jag tycker det är skojigt faktiskt att det går att göra såna här korta men välkontrollerade studier som faktiskt ger viktiga länkar om just aptitreglering och metabolism. Alltså.
Men det är väl inte så kontroversiellt. Alltså, det vet väl alla som har gått på en AV att när man har hällt i sig ett par glas vin, då vill man inte äta.
Ja, nej, det ser vi. Det är olika världar. Det är det jag brukar få absolut mest smällar på fingrarna av kollegor i, om jag säger att det finns något nyttigt med en måttlig mängd rödvin. Men annars så får jag väl, som kan vara passande för Klimakteriepodden, den senaste artikeln som jag precis fick accepterad, som jag har kämpat med ovanligt länge, för jag fick 4 revisioner på den. Den visar... just vad gäller blodtryck då. Blodtryck är ju faktiskt, högt blodtryck är ju faktiskt den enskilda riskfaktorn som leder till mest förtida död av alla riskfaktorer i världen fortfarande. Högt blodtryck är verkligen väldigt dumt att ha och låta vara obehandlat. För det, om inte annat, leder det till stroke väldigt ofta, och stroke är ju hemskt tråkigt att få. Men vad vi då visar nu och fick publicerat, accepterat i Journal of Hypertension, som är Europas bästa hypertoni, högt blodtryck tidskrift, var ju att det är så himla vanligt hos kvinnor att ha falskt förhöjt blodtryck på mottagningen. Och det tycker jag är så väsentligt att få ut alltså. 59% av kvinnorna som är i den här studien vi hade, 5000 personer undersökte vi. 59% av kvinnorna som hade förhöjt blodtryck på mottagningen, det vill säga på vårt sjukhus, hade normalt hemma.
Ja, man är uppjagad i stundens hetta.
Ja. De ska inte ens ha varit uppjagade, för de låg och vila standardiserat och sånt. Men på något sätt så blir man ju ändå stressad uppenbarligen av att vara i den miljön bara, helt enkelt. Det tycker jag man ska tänka på, verkligen. Att man ska försöka mäta sitt blodtryck i hemmiljö innan man tar massa onödiga, som det då kan vara fråga om, mediciner för det. För de har ju ofta biverkningar om de tas i onödan. Så det fick jag välja ut en sak som känns väldigt aktuell för lyssnarna i Klimakteriepodden.
Ja, nej, men vad bra. Då nöjer vi oss där då, Fredrik, för den här gången.
Ja, och jag har inte varit ett dugg kontroversiell. Det var väl skönt.
Ja, det vet man inte. Det är ju alltid en risk att man säger något som folk inte vill höra, eller hur? Och då kan man ju tolka som man är kontroversiell. Men vi får lita på att det du har sagt här faktiskt går att stödja, och så kanske vi ska lägga några länkar till några intressanta studier som underbygger lite av det här som du nu har suttit och fått orera om.
Mm.
Då tackar jag så mycket, Fredrik, för att du kom till Klimakteriepodden idag.
Ja, tack själv för att jag fick vara med.
Ja, som utlovat så finns det länkar till studier på klimakteriepodden.se och Klimakteriepoddens Facebook-sida. Kika också gärna in på Klimakteriepoddens Instagram och missa inte nästa avsnitt när jag har med mig en representant från kvinnokliniken på ett av de större sjukhusen här i Stockholm. Vi ska då gå igenom en hel rad olika underlivsoperationer som kan vara aktuella av olika skäl och en del andra besvär som ofta kräver mer än bara träning, vila eller mediciner. Och det kan vara relaterat till tidigare förlossningsskador, men det finns mängder med olika saker som kan hända med våra otroliga underliv under livet. Så missa inte det. Tack för att du har lyssnat hela vägen, och det uppskattar jag extra mycket eftersom jag kan bli lite frustrerad ibland av att en del frågor kommer med saker som vi precis har tagit upp eller som finns i avsnitt bara för att man inte lyssnat klart på hela avsnittet. Så då har man ju missat just det om man går och klurar på någonting. Men tack, tack, tack säger jag nu, och hoppas du är med snart igen. Hej då!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.